P3, Sveriges Radio.
Då var klockan äntligen 16:30. Det är dags för eftermiddag i P3 igen med mig, Kristoffer Garplind, och
Kajsa Edryd.
Kul att se dig igen.
Ja.
Och du med en bebis. Alltid så mysigt. Nu kör vi. Vad länge sedan jag såg dig.
Detsamma. Det var det. Mm. Gud, alltså halvår, år.
Nej, inte ett år. Ett halvår kanske.
Ett halvår.
Eller, sånt. Mm. Eller kanske maj. Nej, du har just det, varit mammaledig. Ja, det kanske var ett halvår.
Mm.
Ah, okej. Okay. Jag ser alltid på dig som min chef. Så jag blir lite stressad och du blir så sur då. För att du säger att du inte är det.
Ja, men jag är inte din chef.
Nej, men vet du,
chef.
Jag tror inte lyssnarna förstår hur svårt det är att förstå vem som är ens chef i det här huset. Det är väldigt många olika chefer.
Ja, verkligen. Och sist jag sände i Eten, då sände jag tillsammans med vår chef.
Okej.
Okay. Dejan.
Ja, det känns som att du vill säga chef, men att jag säger chef och det är därför säger du chef.
Ja.
Gud, så lättpåverkad.
Ja, verkligen.
Var du en sån som var lätt att dra med in i mobbningståget i skolan?
Ja. Alla där veckan. Och att jag liksom anpassar min dialekt, tonalitet, personlighet efter vem jag är med.
Ja, jag är så ovan vid det i det här jobbet, så det känns bara skönt.
Men det är också vidrigt ju, för det betyder att jag är helt, alltså jag-svag.
Ja, men lite, men jag har inga problem med det personligen. Jag-svaga personer. Det är lugnt. Någon som också verkar vara lite jag-svag.
Ja. Berätta.
Skådespelaren Jon Hamm.
Ja, det är han som jag tänker alltid på Mad Men, men han har säkert tusen andra saker efter det.
Men han är väl, det är väl fortfarande Mad Men som folk förknippar honom med främst för det. Han spelade ju Don Draper där, självaste huvudrollen. Men jag vet att han nu senare år har gjort någon slags succé i någon Apple-serie som heter typ Your Friends and Neighbors eller någonting sånt.
Mm, det är ju alltså en succé, när en Apple-serie är en succé, det är liksom en smal kreddig grupp som
verkligen
tycker det.
Och det är alltid de själva som säger att det är en succé, men de släpper liksom inga siffror, tror jag.
Nej.
Så man vet inte riktigt.
Nej. Men det är som bara... att jag älskar ju Severance, en annan Apple-succé.
Men det känns mer som att det är en succé på riktigt.
Nej, men den är också bara så, det är en kul plott typ, och det är så här lite coola människor som har gjort den, och den är lite, det är lite kreddigt att tycka det typ.
Ja, det här jag kollar på mer med John Hamm är mycket mer så Desperate Housewives-aktigt
typ. Aha, okej. Okay. Ja, en Mad Men mer
såpa-aktigt skulle jag säga. Men också väldigt, den är nice tycker jag. Men skitsamma, Jon Hamm har varit min drömkille hur länge som helst. Han är så sexy tycker jag.
Mm, det, verkligen, och åldras aldrig. Alltså han är ju tidlös ålder.
Ja, han är alltid snygg i alla fall, tycker jag.
Ja,
han har åldrats
så,
lite nu.
Jo, men jag tycker att han, alltså även som ung, han ser ut som, han är lite som George Clooney. Att även som ung såg han ut som att han hade salt and pepper hair.
Ja, för han är ju typ så, alltså när han första Mad Men-säsongen tror jag han är så 34 eller någonting
ja,
sånt.
Ja, och då, han ser ju rakt av inte ut som 34.
Nej,
det är ju en 45-åring.
Jag såg honom i verkliga livet en gång när han tyvärr verkar ha tagit ett återfall. Jag vet inte, hoppas inte han lyssnar då, stämmer för förtal. Men han har varit nykter i perioder. Och jag såg honom en gång dyngrak på gatan i Los Feliz i Los Angeles. Och jag var så här, oh my god, där är Jon Hamm. Men jag vågar inte gå fram.
Men är du säker på att det var Jon Hamm där? Det kanske var en lookalike.
Så säger alla till mig när jag säger.
Men jag bara tänker att det är så. Ja, men vi leker med tanken att det var Jon Hamm. Mm. Men du vågar inte gå fram.
Nej, men jag
fast
skulle aldrig
rak
gå fram. I vintras såg jag Jessica Lange i New York.
Ja.
Du vet, American Horror Story. Ja. Men då blev jag så. Alltså jag fick liksom hög puls och började svettas lite när jag såg henne. Men jag tog ett kort på henne, men inte liksom ingen selfie.
Ingen
utan
selfie.
Jag var elakare, jag tog liksom ett smygkort.
Nej, men för vad heter hon? Vet du Elis Borå?
Ja visst.
Hans fru Melissa. Hon träffade ju Pete Doherty.
Ja, detta har jag
hört. Flygplats. Mm. Och då gick hon raka vägen fram, tog en bild med. Det är ju mycket coolare än på avstånd, det är stalker.
Ja, jag vet, men jag är lite mer stalkeraktig kanske. Skitsamma, Jon Hamm har inte bara varit min drömkille, han har också varit en förebild som en liksom barnlös, rik, känd man.
Ja, det är din målbild.
Ja, och nu säger han att han var också ihop med en tjej jättelänge.
Och inga barn.
Inga barn, sen tog det slut, hon var jämnårig, nu skaffar han en liten yngre kvinna som är i vår ålder, som heter Anna i förnamn. Efternamnet kan jag tyvärr inte uttala.
Oskiola.
Ja, snyggt.
Nej, jag har ingen aning, jag bara läser.
Det stavas så i alla fall. Och nu ska de då ha barn. Och Jon Hamm säger till Hollywood Reporter: jag blir den gamla pappan, men så är det.
55.
Ja, det vill inte, alltså, det känns som en sån...
Men det hade han ju kunnat räkna ut när han blev ihop med en 38-åring.
Ja.
Det är precis som Jonathan Davis i Korn. Han har också precis gift sig med en 38-åring. Alltså 2 dagar kvar tills de annonsar.
Men det är väl ändå mer sympatiskt än om det skulle vara liksom en 21-åring.
Jo, absolut. Men det är ju verkligen, alltså, just runt 40 där, det är ju klart de kvinnorna vill ha barn.
Ja, absolut. Mm. 55 känns inte ens så, alltså, det känns som en sån, när man går på Östermalm kan man se så.
Ja,
här sitter en farmor och ammar, så bara, nej, det är mamman.
Ja. Men jag är ledsen för din skull.
Ja.
Alltså att han har, ska ha barn.
Mitt där sista hopp ligger på Lana Del Rey. Hon får inte skaffa barn med den där krokodiljägaren. Då smäller det.
Ja.
Kul att du är här.
Ja, kul att få vara här.
De senaste dagarna har ett 20-tal mässlingsfall rapporterats i Sverige. I talande stund är det så många som 24 stycken. Och fallen har kunnat kopplas till festivalen Urkult. Men hur farligt är det egentligen? Med oss för att svara på lite frågor har vi läkaren Jesper Salén.
Hej!
Hej Jesper.
Hej.
Och tack!
Ja, tack själv.
Hej.
Det här utbrottet, det här mässlingsutbrottet, det har ju kunnat spåras i den här festivalen Urkult som ägde rum liksom första helgen i augusti.
Ja, men precis.
Och det är ganska lång inkubationstid då, vilket innebär att personer från festivalen kan insjukna nu.
Ja, men precis. 22 augusti räknade jag fram som den sista liksom inkubation, alltså om man tittar på den längsta inkubationstiden från festivalens sista dag. Mm. Så att det är ju i övermorgon.
Ja, men kan de här personerna då smitta andra? Alltså kan man smitta andra under hela den här inkubationstiden, under den här perioden?
Nej, inte under hela inkubationstiden, utan smittsamheten börjar kring 4 dagar innan de här karaktäristiska utslagen uppträder. Så oftast så börjar man bli smittsam när man får de här första symptomen som hög feber, torrhosta, svidande röda ögon.
Okay.
Och sen så är smittsamheten, finns kvar 4 dagar efter att utslagen har uppträtt. Vi har 8 dagars smittsamhet.
Okay. Ja. Mm-hmm. Vi pratade lite om mässling igår, att det känns som en sån, eller jag tycker att det känns som en sån gammeldags sjukdom som typ påssjuka och scharlakansfeber, och röda hund typ.
Ja.
Och man får ju, det är en del av det här, vad heter det, grundvaccinskyddet. Ja, det där kan du bättre än jag, Jesper.
Men precis.
Men hur farligt är det att få mässling om man skulle få det?
Nej, men jag ska säga det, att det upplevs och känns som en gammeldags sjukdom, det är ju för att vi har ett vaccinationsprogram sen 70-talet, och vilket gör att vi knappt ser de här sjukdomarna längre. Och där ingår ju både påssjuka och mässling.
Ja.
Mässlingen är farligare än vad man då tror. Utan, alltså, i ett höginkomstland som Sverige så är dödligheten kring 1-3 promille per infekterad.
Är det 1 på 1000 typ?
Ja, 1-3 på 1000 ungefär. Mm. Har vi dödligheten. Så att det är ganska, det kanske låter lite, men det är en ganska hög risk ändå om man jämför med andra risker i livet. Så
men
att säga.
Och är det typ, för jag tänker så här, bältros kopplar man till vattkoppor kanske? Eller?
Ja, men det, precis. Finns det är liksom en rest koppling från vattkopporna. Ja.
Finns det samma typ av koppling till mässlingen? Alltså någon annan typ av, liksom någon följdsjukdom eller?
Ja, alltså bältros, för en lång historia kort, så är det så att har man vattkoppor och när den har utläkt så stannar liksom viruset kvar i kroppen och ligger gömt i kroppen, och sen kan det komma oftast när man är vuxen och komma i form av bältros. Med mässling så kan man däremot få under en infektion komplikationer där den vanligaste och dödligaste är lunginflammation. Mm. Och lunginflammationen kommer då antingen från viruset själv eller från sådana opportunistiska bakterier som passar på att infektera. Så det är den vanligaste dödsorsaken. Och sen kan du även få hjärninflammation. Mindre vanligt, men också skadligt och kan ge men för livet.
2 doser mässlingsvaccin ger 97-99% skydd. Och jag har förstått det som att det enda som ger ett 100% skydd livet ut är att bli smittad av viruset. Innebär det att alla antivaxxers har lite minirätt ändå?
Ja, nej, jag skulle inte sträcka mig ens till mini, för att riskerna är större att genomgå infektionen än att ha liksom 1% sämre skydd efter ofarliga vaccin.
Hur sprids det?
Det är mässling är faktiskt en av de mest smittsamma sjukdomar vi känner till. Och det sprids via luften, via liksom små, små luftdroppar som kommer från den smittsamma. Och det som är lite intressant med mässling det är att den här smittan ligger kvar i luften även när den smittsamma har lämnat ett rum, och det kan ligga kvar i upp till 2 timmar. Så det är ytterst smittsamt.
Hur, liksom, om jag skulle få mässling, hur märker jag det? Vilket är den första tecknen?
Ja, men första tecknen är ju ganska mycket lika en influensa, alltså hög feber, torrhosta, och just med mässlingen så är det även de här ögonsymptomen då, som sveda, rinnande och även röda.
Så det kan vara lite lurigt. Det dröjer innan man får de här utslagen, eller?
Ja, men precis, det brukar dröja. Nej, jag tror inte alla får det. Det är i alla fall vad jag skulle gissa på. Men det brukar dröja några dagar innan de här karaktäristiska utslagen uppträder.
24 stycken bekräftade fall finns det nu i talande stund. Vad är liksom det värsta framtida scenariot? Vad kan hända nu?
Ja, men det som kan hända, och troligtvis kommer hända i några enstaka fall, det är ju sån här kedjesmitta, att någon av de här festivalbesökarna träffar på någon och smittar någon som inte har ett som antingen inte är vaccinerad eller inte har genomgått infektionen innan 70-talet. Men det som är väldigt bra, det är att vi har ett så pass bra vaccinationsskydd i Sverige, så att vi riskerar, alltså riskerna för att vi ska få en skenande epidemi är ytterst låga. Så man behöver inte sitta och köpa toapapper i denna stund.
Gud vad skönt. Det var så stressigt sist, nämligen, vill jag minnas. Jesper,
jag vill minnas det också.
Jesper Schalén, tusen tack för att du var med i eftermiddag i P3 och lära oss allt om mässling.
Tack för att jag fick vara med.
Jag är väldigt mycket på Reels.
På Inst?
Ja, 7-8 timmar per dag kanske. Mycket doom. Jag älskar att doom-scrolla. Och nu... Men... Ja, va?
Varför är du inte på... Alla är ju på Tik.
Ja, jag är för gammal för det.
Ja, vad skönt att du säger det, för jag är inte heller där.
Nej, men man får ju det är typ samma material. Man får det lite senare.
Man får det lite senare, det och jag får se jävla mycket skit för det.
Det är som att man är DN istället för... vad fan.
Men, man är inte Aftonbladet.
Exakt. Mm. Men en ny grej jag sett nu som jag får upp... Det är väldigt mycket hundar i mina algoritmer. Mm. Och nu är det en ny trend som så kallade dog walkers. Jag vet inte vad det heter på svenska.
Hundvaktare, hundpromenixer. Ja, alltså sådana som man ser här utanför radiohuset också, som går runt med 60 hundar.
Exakt, exakt. Fast här är det lite mer lyck, för det är då det är en sån dog walker som jag kommer kalla dem. Mm. Som antar att de har såna här AI-briller som är jättecreepy, som man kan ha med sex och så. Mm. Och men de har dem på sig när de hämtar sina hundar hem hos typ folk som bor på Manhattan.
Oh.
Och det är så jävla...
Oh, så vadå? Så man kan se point of view?
Hello, typ. Hello puppy! Så kommer det typ en så lurvig liten hund och som är glad typ. Oh. Och så går de ut med den och så är de hemma hos... De går liksom runt i sina... Ja, det verkar bara vara ett så jävla behagligt och enkelt liv.
Mm. Men jag tror att det kan bli det.
Tror du? Men jag ser att något ska hända med hundarna on my watch.
Ja, alltså för det som jag inte förstår, det är hur man manövrerar.
Ja, men de här verkar bara ha en hund åt gången.
Ja, ah, okej, okay, så det är går inte med, en sån nej. När man har ett bälte och
de här
så
går hem till
fast.
Någon, hämtar en hund, går en liten sväng, ger lite mat, sen går den till nästa hund typ.
Aha, men det är ju toppen.
Det verkar lite mer chill faktiskt. Mm. Men också lite mer...
Du kan ju träna på Hannas hundar.
Ja, men de är helt... ja, det vet du vad, det skulle jag kunna göra. Om drygt 3 veckor är det val, och i morse så fortsatte morgonpassets partiledarintervjuer. Liberalernas Simona Moansson var där. Lyssnade du, Kajsa?
Det gjorde jag.
Vad bra, för vi ska prata lite om vad de sa alldeles strax tillsammans med SVTs politikreporter Erik Nilsson. I morse var det dags för partiledarintervju i morgonpasset, och nummer 2 i ordningen var Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Vi ska nu titta lite närmare på Simona som politisk persona och vad för problem Liberalerna vill lösa innan valet. Och med oss nu ingen mindre än SVTs politikreporter Erik Nilsson.
Whee!
Hej Erik.
Hej.
Du har precis som vi lyssnat på intervjun från morgonpasset. Vilken typ av politisk persona är det man hör?
Nej, men man får ändå ge Simona Mohamsson att hon är en fighter av rang. Alltså det hon står inför, detta mardrömsläge där hon inte bara har liksom riskerar att ha splittrat sitt parti som är typ 100 år gammalt, utan också att ta det in i graven, att det åker ut ur riksdagen, och att liksom så här, sannolikheten för det är ganska hög.
Inte om du frågar Simona.
Nej, verkligen. Och det är det jag menar, att hon är ju ändå verkligen en fighter och går in med ett gott humör. Väldigt mycket. Jag kollade på Pride-paraden här i Stockholm för några veckor sedan. Stod i slutet av den liksom. Det var varmt. Det är liksom, som sagt, i slutet, det är då liksom alla drag queens typ haltar, furriesarna är för varma, de är trötta, men en person var fortfarande så jävla taggad.
Simona Mohamsson.
Du har fattat vad du menar. Känslan är ju lite nu, för att det har gått så fruktansvärt dåligt för Liberalerna och Simona, är ju att, så här, att man är ett mobboffer som liksom ändå tvingas duscha med resten av klassen efter typ gymnastiken. Och man har ändå liksom ett jättegott humör. Och allting filmas. Och det bara pågår dag ut och dag in.
Ja, men för jag tänkte också på att hon är väldigt mycket sen. Alltså, för hon vill absolut inte prata om dåtiden. Hon vill inte blicka bakåt. Och hon vill absolut inte blicka framåt. Utan hon vill verkligen vara här och nu.
Verkligen, men det vill ju också ofta politiker också vara. Men jag håller verkligen med. Det är nästan sånt man får. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Mat-Tina eller någon som liksom så här lägger allt i en liten låda.
Hon tar sin ångest och lägger in som i en liten
låda och skjutsar iväg.
Och låser den och så kastar de bort nyckeln.
Verkligen.
Men det känns som att det är också liksom, då ber man ju om, förr eller senare kommer det komma en explosion.
Ja, verkligen. Och jag har tänkt nu inför valrörelsen, valsporten, nu kommer alla stora partiledardebatter. Och då tänker, har man 1,9% som Liberalerna har nu i den senaste mätningen från SCTV-ren, då är det verkligen läge att riskera allt. Man har inte så mycket att förlora. Mm. Och jag frågade henne, kommer du liksom göra massa sjuka saker i de här debatterna nu? Mm. För att det tänker man ju att det kanske man försöker göra. Men då var hon mer inne på ditt sen-spår. Så nej, hon liksom kollade ganska surt med bara nej. Jag kommer vara allvarliga, Simona.
Ah, okay.
Så att det liksom, kanske tona ner lite av den här spexet som vi ändå har sett under det året som hon har varit partiledare nu.
Men tycker du att man hör att hon är Sveriges yngsta partiledare?
31.
Ledare.
Alltså jag vet inte om det har så mycket med åldern att göra egentligen. Men hon är ju inte så erfaren i rikspolitiken generellt. När hon klev in som först för typ 1,5 år sedan så blev hon partisekreterare, alltså en hög post i partiet. Mm. Även då blev jag lite så, oj, hon kliver in. Hon har inte varit riksdagspolitiker, hon har inte sett så jättestor erfarenhet av den nationella politiken. Och sen blev hon partiledare på det. Så att jag skulle mer säga att hon har inte jättemycket erfarenhet av rikspolitiken. Och med det sagt tycker jag att hon ändå skötade, jag vet inte om man kan säga att hon skötade ganska bra när opinionssiffrorna är så dåliga. Men ni fattar vad jag menar.
Ja,
hon
alltså, är liksom inte... men det är mer en fråga om hennes erfarenhet än snarare hennes ålder.
Liksom. Ja, precis.
Mm. Hon får ju själv kommentera sin ålder och säger då så här.
Jag är nog mentalt lite 65-årig gubbe. Men jag har också blivit liksom mer ung med tiden. Jag har gjort en så här Benjamin Buttons otroliga liv. Alltså när jag gick med som 16-åring i ett politiskt parti, då var jag nog liksom, då var jag verkligen old school i huvudet. Men nu har jag blivit mer och mer liksom ung.
Jag tycker jag känns skrivet. För ingen säger Benjamin Buttons underbara liv på det. Alltså det känns som att det här har de planerat innan att hon ska säga.
Just det, att det är hela tid. Ingen säger hela tid.
Nej, inte man ska.
För jag undrar om det är så, efter att lyssna på såna här partiledarintervjuer, så tycker jag att det är ofta att de har olika mantran som de kör.
Ja.
Och det är så, hennes personlighet, Benjamin Buttons otroliga liv eller underbara liv eller vad de säger. Och sen skolan.
Skolan får man säga.
Ja, det är liksom...
Men det är också väldigt folkpartistiskt att utmåla sig själv som den här liksom riktiga elevråds bästservissar-människan.
Ja, det är liksom en del av liberal... Alltså är man med i Liberalerna, det har liksom ingenting med ideologin att göra, utan det är liksom det partiet.
Det är liksom en stark identitet.
Ah, okay. Ja.
Hennes företrädare, som vi alla minns, Johan Persson, han blev ju ansiktet utåt för att typ äta korv, grilla och vara så en skön gubbe. Vad skulle du säga Simonas motsvarighet är? Vilket intryck upplever att hon vill ge av sig själv?
Nej, men om hon kommer förknippas med någon sak så är det ju att krama Jimmie Åkesson.
Just det.
Den här bilden som vi alla har sett när hon gjorde den här historiska svängen. Liberalerna har, som ni vet, de har liksom bråkat internt i 100 år, inte i 100 år. Men de har bråkat väl länge om de ska samarbeta med Sverigedemokraterna eller inte. Och helt plötsligt så kramar hon Jimmie Åkesson.
Mm.
Jag tror att liksom, det är för tidigt att utvärdera henne. Om Liberalerna räddas kvar i riksdagen, då kommer liksom hon att... Då kommer man se henne på ett sätt som någon slags geni kanske,
ja,
som klarar den här omöjliga uppgiften. Om hon inte gör det så är hon den som splittrade Liberalerna och tog Liberalerna i graven.
Greenlight i eftermiddag i P3. Vi gästas av SVT:s politikreporter Erik Nilsson eftersom Liberalernas Simona Moamsson gästade morgonpasset i morse. Och då tog de upp förslaget om den här jämställdhetsbonusen då, till par som delar lika på föräldraledigheten. 30 000 spänn per barn vill de erbjuda familjerna. Vad är det för problem Liberalerna försöker lösa genom det här förslaget, Erik?
Nej, men det här är ju en del av deras så kallade livspusselfeminism-koncept som de pratar om.
Där är det liksom en copywriter som har gått in och varit så här, det här ska ni...
Jag vet inte hur externt det är, men det är absolut någon som har kommit på detta på ett spånmöte och älskar det begreppet.
Mm.
Ja, men det problemet de vill lösa, eller de är ju feminister och de vill ha jämställdhet. Idag så är det inte lika mellan föräldrar. Pappor och mammor tar inte ut lika stora andelar av föräldraledigheten. Mammorna gör det mer. Så att det här är en morot, ett sätt att locka fler att dela lika.
Men det är heller inte, det är inget nytt förslag, för det testades ju mellan 2008 och 2017. Och trots att det har tagits bort så säger Moamsson så här.
Vi vet att en jämställdhetsbonus ser till att barn får tillgång till båda sina föräldrar. Ser till att man tar ett mer jämnt uttag.
Vet hon verkligen det?
Nej, men... Man testar ju detta som sagt, och det var ju Folkpartiet, dåvarande Liberalerna, som drev igenom detta i alliansregeringen. Sen tog den socialdemokratiskt ledda regeringen bort det senare för att man såg att det hade inte så stor effekt. Eller man tyckte inte att det var så effektivt. Så att det, hon kanske inte har jättestort stöd för att säga det.
Nej.
Men hur står det rent ideologiskt då med dem som parti? Alltså att hålla på och fiffla med, nej, men liksom, ja. Med föräldraförsäkringen och föräldraledigheten.
Nej, men det, ja, men som Kristoffer sa här så är det ju ett gammalt förslag som de liksom dammar av. De har fräschat upp det lite. Så att det är liksom, ja, det är ju i linje med.
Det är i linje med. Men och tänker du att de dammar av det för att det är typ valfjäsk eller...
Det har ju varit lite symptomatiskt för den här valrörelsen hittills, eller det här valåret, för att Tidöpartierna har insett att det är inte så många kvinnor som vill rösta på oss, så att vi måste locka över dem, och då har det haglat liksom olika familjepolitiska förslag för att man tror att det lockar kvinnor, och kvinnor är ju generellt sett mer också, eller värderar ju välfärden högre än män. Så att då får man liksom både hitta på nya och damma av olika
gamla klassiker.
Precis. Det är också med Liberalerna att man ser dem ofta, precis som du nu. Jag vet inte om det är man får säga det.
Ja, precis. Det är en liksom... slump. Jag står ju med mitt barn i studion och jobbar. Det gjorde ju Romina Pouktari.
Precis, Romina Pourmokhtari som är klimatminister, hon står ju alltid med sin bebis typ nu.
Ja.
Simona Moamsson har en presschef som också alltid har med sin bebis, så att det är mycket bebisar i omlopp.
Kan det vara så att de hyr in några bebisar?
Jag vet inte. Alltså det är ett bra avslöjande. Mm. Och att jag inte har tänkt på detta innan, jag ska gärna springa tillbaka sen och
det. Känns som att jag blir liksom partisk i frågan för att jag har med mig en bebis.
Men jag är
alltså
ju
att vi pratar om Liberalerna, men jag är verkligen, det har inget med Liberalerna att göra.
Nej, det finns också liksom inte bebisar.
Ja. Så att, exakt, det är lika.
Hur liberala är Liberalerna idag? Mycket förbud tycker jag man läser om för att vara liberal. Som...
Ja, och det är en sån evig diskussion att alla, för att de heter Liberalerna så kräver alla av dem att de ska vara liksom så här super... liberala i alla avseenden. Och så är det ju inte riktigt. För de har ju sin botten i, de heter ju Folkpartiet förut. Och det är liksom, deras ideologi är lite mer socialliberalt. Och liksom, de kommer från nykterhetsrörelsen och har mycket av det här arvet i sig. Där de ska vara lite så här duktiga och läxa upp resten av befolkningen.
Det är kul att du säger att de kommer från liksom nykterhetsrörelsen. Det visste inte jag. För när hon fick frågan i morse om vad som är liksom typiskt liberala grejer, så sa hon som två av tre exempel handlar om alkohol. Ett var att man skulle kunna köpa en kall öl på Systembolaget, och en andra var att man skulle kunna köpa vin på Ica. Tror jag.
Ja, så att hon har ju verkligen brutit med det arvet, får man säga.
Men vad skulle du, Erik, säga är Liberalernas största problem just nu som parti?
Ja, nej, men det är ju liksom, det behöver man inte vara liksom politikexpert för att fatta att 1,9%, det är inte 4%, som ju är liksom så mycket som man behöver för att komma in i riksdagen. Och nu är vi så nära valdagen och det ser inte riktigt ut att lyfta och finnas någon bra lösning. Så att det är ju deras stora problem, att rädda sig själva.
Uh-huh. Tror du de kommer kunna lyckas rädda sig själva upp till 4%?
Så himla svårt att svara på.
Nu kommer Erik bli som Simona och bli sen. Jag vill inte tänka på framtiden.
Verkligen. Nej, men det är, jag tror att...
Ja, men, förlåt, jag menar så här, för innan, det här nämnde hon också. Nu ligger de ju väldigt, väldigt lågt, men det har ju varit så... Andra partier också, KD till exempel, har legat under spärren när det varit nära val, och sen så brukar de liksom alltid klara sig. Men, ligger de så lågt nu att det, ligger de lägre än vad de partier som ligger lågt brukar ligga, om du fattar vad jag menar?
Ja, men det finns ju teorier, så statsvetenskapliga teorier, som säger att man måste nog ligga typ runt 3%, över 3%, för att folk ska tycka att det är värt det. Och vissa säger ju också att de måste ju fördubbla sitt stöd, och det är liksom jättesvårt. Samtidigt, fördubbla sitt stöd när man har runt 2%. Mm. Det är fortfarande 2 procentenheter, så det är inte så mycket. Så att jag liksom dömer inte ut dem helt.
När alliansen var still going strong, så var det ju väldigt mycket snack om taktikröstning. Alltså att man kanske var moderat men röstade på Liberalerna för att liksom de skulle vara kvar. Hur tror du, är det svårt för dig att svara på kanske?
Nej, men det är ju deras strategi nu. Att så här, vädja till moderata väljare, sverigedemokratiska väljare, att rösta på Liberalerna istället, för att annars, om Liberalerna åker ut, då blir det maktskifte. Så det är liksom så här, Simona Månssons budskap nu till alla, att ni måste rädda Liberalerna, annars blir det maktskifte.
Är det en för stor fråga, men Centerns liksom utspel kring den här mittenregeringen, gynnar den Liberalerna på något sätt, eller...
Jag skulle inte, egentligen inte. Det viktigaste, innan så har det varit väldigt viktigt för Liberalerna att locka mittenväljare eller locka väljare över blockgränsen. Mm. Nu är deras fokus verkligen på att
behålla tider.
Ja, eller liksom sno väljare från de andra tiderpartierna.
Vill man lyssna på hela intervjun med Simona Moamsson, så finns den i appen Sveriges Radio. Det gör även en morgonpassintervju med Nooshi Dadgostar. Och de här partiledarintervjuerna fortsätter ju fram till valet. Tack för att du kom hit, Erik Nilsson. Världen, i synnerhet väst kanske, verkar aldrig riktigt kunna släppa mordet på John F. Kennedy. 60 år senare fortsätter det komma nya dokument, nya teorier och nya frågor. Och samtidigt är familjen Kennedy i allra högsta grad en del av den amerikanska populärkulturen och politiken. En som är extra insatt i just familjen Kennedy, nästan till besatt, det är P3 Dokumentärs Axel Winqvist. Välkommen hit!
Hej, tack!
Två saker ingen kan ta ifrån familjen Kennedy är: ett, de kan yngla av sig.
Det kan de.
Väldigt liksom fertila. Och
de är katoliker.
Jaha, då får man inte skydda.
Helst inte.
Och de kan också skapa rubriker.
Ja, det kan de också. Ja, men det håller jag med om. Ja.
Vad är det bara för att, är det bara för att de är katoliker?
Vad är den senaste rubriken?
Ja, men det finns ju, jag är ju väldigt intresserad av Jack Schlossberg.
Vem är det?
Han är ju då barnbarn till JFK, alltså president Kennedy. Uh-huh. Och han försökte ju kandidera nu till kongressvalet. Och han har ju liksom lite den här Kennedy-karisman. Han är väldigt, ser väldigt bra ut, väldigt retoriskt skicklig liksom. Men det gick inte så vidare. Han åkte ut nu i det här
valet. Är han demokrat eller
han är demokrat.
Protestant tänkte jag säga.
Han är demokrat.
Och sen har vi då JFKs brorson Robert F. Kennedy. Han sitter ju som hälsominister i Trumps regering.
Ja.
Och hans son Connor skapar ju skapar just nu rubriker eftersom han valt att strida för Ukraina mot Ryssland. Vad är det här för familj idag 2026?
Ja, alltså man kan väl ändå säga att familjen fortfarande är liksom en av USA:s mest kända politiska dynastier. Samtidigt så är den också kanske långt mindre dominerande än vad den var på 1900-talet. Men det finns ju fortfarande en sån där, alltså vad ska man säga, bara namnet Kennedy inom amerikansk politik väcker ju fortfarande liksom uppmärksamhet.
Ja, det
är
därför jag blev förvånad att barnbarnet har valt att heta Schlossberg.
Ja, det är då att hans mamma är ju född Kennedy men har gift sig. Det kanske är lite divigt att behålla.
Jag tror att Theo Wahlgren nu tar bort Wahlgren och tar sin okända pappas efternamn istället.
Är det sant?
Ja. Oj då.
Kontroversiellt?
Ja, kanske.
Eller är det traditionellt?
Men ta, okay, vi ska inte prata om Pernilla Wahlgren kanske. Trump, vi ska prata mer om mordet på JFK, så ja. Så glatt, men vi ska göra det lite senare. Men Donald Trump lovade att öppna the JFK files och nu har en stor del av materialet släppts. Fanns det några nyheter där?
Alltså, kort, alltså så här, det kom nyheter men det kanske mest handlade om aktivitet från CIA, ja. Alltså typ så hur de har jobbat med övervakning och olika liksom, så det var intressant, men det kom ju ingenting nytt som omkullkastade mordet.
Ingen Mette-Marit som liksom suttit och mejlat.
Nej, det var ju svårare på den tiden kanske.
Ja, just det, får ja.
Men tror du att familjen Kennedy kommer fortsätta vara en maktfaktor inom amerikansk politik?
Alltså om man ser nu då på RFK, alltså hälsoministern då, att han ändå, han gick ju liksom över till republikanerna och har blivit liksom indragen i MAGA-rörelsen, och Trump tycker det, måste ju tycka att det är liksom en fjäder i hatten att ha bara en person som heter Kennedy i sin administration. Så det tycker, alltså det tyder ju ändå på att jag tror ju att bara namnet är så pass liksom, har så mycket legacy kring sig, så att det kommer nog absolut vara en maktfaktor, men kanske inte på det sättet som det har varit.
Som nämnde också tidigare, de är ju också en stor del av den amerikanska populärkulturen. Mm-hmm. Jag ser liksom Natalie Portman som Jackie Kennedy i den här blodiga Chanel-dressen framför mig. Och nu senast har ju den här Love Story då gjorts om...
Är det en serie eller?
Det är en serie, ja. Det är väl han Ryan Murphy som gör exakt allt annat. Om JFKs son. Vad fan heter det?
Han heter ju också John F. Kennedy Jr. Det är därför det är så svårt att säga det. RFK och RFK Jr.
Men tror inte du att det finns, för han dör ju också i en tragisk flygolycka. Och det är så jävla mycket olycka i den här familjen, som att det ligger en förbannelse över Kennedy-släkten. Tror inte det har att göra med att man också, att de liksom är ständigt aktuella?
Jo, men det tror jag faktiskt. Den här Kennedy-förbannelsen är ju liksom i högsta grad någonting som man snackar väldigt mycket om. Det är flygolyckor, det är attentat, det är liksom hejsvejs. Jag tror väl också
skjuten
att
i huvudet, alltså det är så mycket.
Ja, jag tror ju att det blir ju liksom, det är någonting med den här familjen då, som de har makt, de har pengar, de är karismatiska, de är vältaliga, de ser bra ut, men så är det den här liksom olyckorna. Det blir ju nästan så här Shakespeare-aktigt.
Ja, men nästan, alltså, det är som jag tänker, typ om 9/11 inte hade hänt i verkligheten, utan varit en fiktion, en film, hade man varit så här, det här är lite too much typ, det är otrovärdigt. Det är lite samma här också, det hade varit en såpa, det varit så här för mycket såpa nästan.
Verkligen, sen så tror jag då att liksom förbannelse, det kan ju också vara så, dels är de som vi nämnde i starten, de är väldigt många, det ökar ju liksom risken för olyckor tänker jag. Sen två, så tror jag liksom, de verkar också vara ganska riskbenägna, dels alltså bara att ställa sig upp i ett rum och säga jag tror att jag kan bli president i USA är ju att man är en riskbenägen person. Det är ju farligt att kandidera till en sån post, plus att de då, alltså John F. Kennedy Jr., han dog ju i en flygolycka när det var han själv som flög planet.
Ja.
Så det är ju det är så det.
Vi har en bebis med oss,
ja,
så ingen
tror
att det var någon kul ljudeffekt där.
Exakt, att hon bara nej, säg inte att han dog.
Ja. Alltså, får jag säga en sak bara? Alltså, jag har gjort en dokumentär om mordet på John F. Kennedy.
Vi ska prata mer om ju själva mordet också efter en låt.
Det kan vi göra.
Tough Alliance, Coca-Cola Veins i eftermiddag i P3 med Kajsa och Kristoffer och P3 Dokumentärs egen Axel Winqvist. Vi pratar om familjen Kennedy och nu ska du äntligen få prata.
jag trodde att ni glömde bort och på att jag hade gjort den, så det var ju det. Jag tyckte det var en konstig person.
Nej, men det är jättespännande att du har grävt i JFK-mordet. Men, och med det så har du också lärt dig mycket om familjen Kennedy, och det ville vi också lära oss.
Ja.
Men man har ju en ganska romantisk bild av JFK, John F. Kennedy, idag. Hur mycket av den bilden stämmer egentligen?
Alltså både mycket och kanske lite på samma gång. Alltså det som är sant är att JFK var, han var ju liksom ung, karismatisk. Han blev liksom symbolen för någon sorts optimism i Amerika och för hela den här tidsandan.
Lite som Obama blev 2008.
Ja, men precis. Typ. Alltså vägen, det är liksom in, om man jämför med idag, där det är väldigt mycket så negativa budskap. Så här, om vi inte aktar oss så kommer det här att gå ut för med Amerika. Han var ju typ så, vi kan åka till rymden, vi ska lösa världens alla liksom konflikter och fel. Och samtidigt så är det ju också så att bilden av honom har nog liksom polerats eftersom han dog mitt i steget.
Alltså lite helgonförklaring.
Ja, men då blir det ju precis, alltså hade han levt vidare som president så kanske han sannolikt hade liksom bedömts med mer nyanser, precis som liksom andra presidenter. Och sen vet vi också idag mycket mer om hans privatliv. än som, alltså han var ju notoriskt otrogen till exempel.
Men inte det bara liksom 50-60-talet?
Jag tror att du ska säga, men är det ett brott?
Men är det så fel? Nej, men jag bara menar, var inte det liksom alla rika, framgångsrika män? Alltså så här.
Alla presidenter?
Jo, kanske.
Förtal.
Ja, men många, några.
En del.
Mm. Men finns det någonting som...
Va?
som är...
Var det en konstpaus?
Jag vet inte om du redan har ställt
nej,
den
nej,
frågan.
Nej, det har du inte.
Finns det någonting som överraskar dig när du djupdök i det här materialet?
Alltså en liten sån blänkare som jag kan slänga in där är ju att vi fick in, alltså det är han, Kennedy hade en svensk älskarinna. Det var innan han blev president, men när han var senator. Nej, hon är tyvärr död. Men det gjordes en dokumentär om henne här på radion för några år sedan, alltså innan hon dog. Så då har vi liksom material från den som vi fick ta del av. Och det tyckte jag var väldigt liksom intressant att höra bara. Hur liksom hon beskriver honom. För där får man också liksom lite mer... Alltså, ja, han var en... Han var liksom en karismatisk, snygg person, men han var också väldigt sjuk. Alltså han var väldigt sjuklig. Mm-hmm. Han hade Addisons sjukdom. Och det kan hon beskriva ganska bra. Den Gunilla von Post då, som hon heter, kan beskriva väldigt liksom ingående hur... Alltså att det var liksom en polerad fasad, men att han hade ganska mycket krämpor.
Var han en bra älskare? Kan du inte fråga?
Det kan inte jag fråga henne eftersom hon inte lever.
Nej, men som
hon beskriver honom med väldigt fina ord, att de hade det väldigt härligt.
Mysigt.
Men varför tror du att vi inte kan släppa JFK? Alltså varför är det liksom...
Alltså det ligger väl liksom någon sorts, alltså om du tänker på mordet då, så ligger ju det någon sorts skärningspunkt mellan liksom historia, politik och myt. Alltså det är den här liksom unge presidenten som mördades liksom mitt framför tv-kameror och mitt under kalla kriget. Sedan så var det ju då att den liksom skytten då, Lee Harvey Oswald, han mördades ju bara två dagar efter att han hade blivit gripen. Vilket gör att det finns så mycket som man liksom inte kan få svar på. Och det tror jag är väl, det är väl, man kan jämföra med Olof Palme i Sverige. Alltså att det, vi bara fortsätter att prata och undersöka
det. Man älskar ju mysterium, eller?
Ja, man gör ju verkligen det. Det är spännande. Ja, vill man lyssna på den dokumentären så heter den Mordet på president John F. Kennedy, och den finns då i appen Sveriges Radio.
Stämmer.
Är det något mer du vill slänga in? Som du glömde fråga.
Nej, men bara så att jag inte liksom så. Det finns ju väldigt mycket konspirationsteorier, och det tar vi upp också i den här dokumentären. Sen så kan man ju också se att det fanns väldigt övertygande bevis mot att Lee Harvey Oswald var den som sköt och att han agerade ensam.
Så du tror på den officiella förklaringen?
Ja, men jag förstår också de som dras in i konspirationer, för att det finns väldigt mycket spännande.
I Sveriges Radio-appen så finns då Peter Dokumentär, Mordet på president John F. Kennedy. Tusen tack, Axel Winqvist.
Tack själva.
Ja, Kristoffer.
Ja, Kajsa.
Brukar du kolla på porr?
Nej, inte längre. Men när jag var 19 och var arbetslös i Oslo en period, då gick jag till ett bibliotek där jag laddade ner stora mängder, för jag hade inget internet hemma. Då laddade jag ner typ så The Office och hardcore porr. Nej, jag är jättemot porr, Kajsa.
Ja, okej. Okay. För jag tänkte att så här, den gemene P-rulltittaren kanske inte är superintresserad av att höra vad skådisarna, the performers, har att säga, eller?
Vissa verkar också verkligen att gilla och säga så här, ja, här är en svindrågad 20-åring.
Nej, som är,
vadå, vissa går igång på
nej,
det.
Nej, men usch, det var inte så. Jag tänkte mer så här, om du tänker på 90-talet.
Jaha, okay, vad de har att säga. Alltså, jag tror du menade om sitt jobb eller så. Jag fattar vad du menar. Du menar vad de har att säga om de typ har en, någonting de brinner för politiskt, till exempel.
Ja, men det också. Men också i själva, alltså, i the content, alltså
dialogen,
i videon, i PR-rullen.
Den tycker jag är viktig.
Ja, du tycker det? Ja, okej. Ja, men för nu är det... Va? Tycker du?
Jag tänker jag spolar att förbi hela... alla avsugning senare.
Ja, okej, det är det. Ja, det här blev så fel.
Det var du som började ändå.
Jo. Men nu är det så, för det är Channel 4 som är liksom en...
UK.
UK-based, ja, det är väl TV4 då?
Ja. Ja. En kommersiell TV-kanal.
Ja. De rapporterar om att så här, massa OnlyFans P-rulleskådisar. Adult stars. Bland annat hon, den här Bonnie Blues största konkurrent.
Bonnie, du pratar om att det är en household, men någon som är stor på OnlyFans då, Bonnie Blue.
Ja, men det är hon som har gjort sig känd för att hon, du vet, det har ändå cirkulerat på kultursidorna.
Ja,
för att
hon som låg med jättemånga
män. Ligger med jättemånga män.
Hon låg med 1000 män på en dag typ.
Exakt, och hon har då en stor konkurrent som heter Lily Phillips, som också har gjort den här grejen, och så finns det en massa dokumentär. Jag tror till och med att det stod på så här Expressens kultursida häromdagen, liksom, om
känner igen
hela de här stuntsen som de gör och så här, ja. Men nu har i alla fall ett gäng av de här porrstjärnorna. De har startat ett initiativ där de ska få sin publik att börja bry sig om klimatförändringarna.
Okej. Okay. Hur?
Genom att göra liksom olika... de har gjort en online climate series. Så någon slags mini-tv-program. Då.
Men är det också naket i det, eller är det lite mer en helt annan genre?
Nej, men de är nakna, eller de är lättklädda och sexiga. Mm. Och sen så pratar de om allt från big oil and microplastics to solar panels and carbon footprints.
Om Greta då får typ en teddy eller något annat sånt sexigt plagg.
Absolut.
Jag försöker bara få en bild i huvudet.
Ja, fast de här, ja. Och de, men jag vet bara inte om det kommer liksom, eller vad tror du?
Att det kommer funka.
Ja.
Nej, man har väl, hur gick det för, vi pratade om det tidigare innan vi sände, Fuck for Forest-gänget.
Ja.
Som var det 00-tal eller?
Ja, 10-tal eller?
Var det så sent kanske? Ja, men de hade i alla fall sex på en festivalscen för att uppmärksamma just klimatet, va?
Ja, precis. Och då är det så här, brydde vi oss mer om skogen eller brydde vi oss om det stunt?
Nej, fast det var ju efter det som Greta och alla kom. Så det kanske var liksom...
Ja, det kanske är det här som är startskottet för nästa Greta då.
Det tror jag. Mm. Jag tror på det. Fick ångest direkt. Jag kommer få skäll av olika chefer.
För att
jag sa att jag kände mig så dålig. Men det, jag har alltid så dåligt självförtroende efter semestern. Att man känner sig lite ovan på jobbet.
Men,
många kan säkert relatera till det. Hjärnkirurger till exempel.
Ja. Jag...
Ja, du ser, men du kom till jobbet idag och sa att du hade med dig chockerande nyheter om tält.
Ja, mer om det.
Jag är så taggad för det.
Ja. Tältnytt.
Ja, gud.
Du, det känns som att tält är rakt upp i din... Alltså, tält är din grej.
Jag kommer aldrig mer tälta i hela mitt liv, tror jag. Men man tältade mycket som barn, minns jag. Jag gjorde det.
Gjorde du? Ja, det var som semestergrej, typ.
Nej, men typ mer så här, jag vill tälta i trädgården.
Ja, det gjorde jag också. Typ. Ah, shit, 90-talet.
Mm, exakt.
Ah. Och sen på festival var du mycket, eller?
Ja, men då... Jag har försökt också varit i tält, ja.
Ja, alltså, alltså innan du började hänga på Way Out West.
Precis, ja, absolut.
Ja. Men nu här igår så kom det så helt en sjuk nyhet. Jättetragiskt såklart för alla inblandade. Där man har hittat liksom två män döda i ett tält i fjällen.
Mm.
Och det är tydligen inte första gången. Och jag blir direkt så... mysterium.
Mm.
Alltså det är aliens. Mm. Men det visar sig att det då är så här kolmonoxidförgiftning. För att de har liksom eldat i tältet men inte installerat skorstenen.
Typ. Det måste vara ett stort tält då, eller? Som ja, är lite tipi, alltså, som...
men det är så tråkigt, för nyheterna är ju bara så här genrebilder på olika tält.
Ah,
eller du vet, så man vet inte...
Det är sånt vanligt liksom... tvåmannat eller fyrmannat tält kanske.
Ja, det är det de har bild på. Alltså du vet, men ja. Så är det så här, bilden är en genrebild och ja. Så vet man inte. Men jag blev ju livrädd för tält och livrädd för kolmonoxidförgiftningar.
Ja, det förstår jag. Så du kommer aldrig med ett tält. Men så hade du tänt en eld i ditt tält?
Nej.
Har du ett tält?
Ja.
Du har en båt, om man kan ha båda.
Nej, jag har ingen båt längre.
Okej. Okay. Good for you.
Alltså jag är så glad över det.
Men jag, för det är okej, okay, jättebra information till allmänheten, alla som ska tälta. Och vilket jävla öde.
Det är verkligen, men det känns jättehemskt, tycker jag.
Det är klart,
med tält.
Ja, det är tält.
Kol, men också att det har skett på så här, vad var det stod? I såna här fjäll, vindskydd. Polisen vill varna för eldning med gasolkök och liknande i små utrymmen som exempelvis tält. Det hade hänt någonting 2025 i ett rastskydd.
Jaha, men det känns som att det finns för mycket jag ska inte, de har säkert rätt.
Ja, exakt.
Jag har en sån, alltså en, det är lite på samma tema ish. Men jag hade ett sånt, alltså jag ville verkligen bli lastbilschaufför när jag var barn. En period. Jag hade en väldigt romantisk bild av att dels vara i fred bara själv och bara bränna ner runt i Europa och lyssna på lite musik, ha det nice. Men sen läste jag en sån fruktansvärd nyhet för några år sedan som handlade om just lastbilschaufförer. För du vet de här...
Jag vill bara flika in att du ser lite ut som en lastbilschaufför idag.
Vadå, Anders Eklund typ?
Nej, men skjort.
Jaha, du menar... Okej, jag förstår. Ja, tack så mycket. Ett namn jag också lovat aldrig min nämna i det här programmet. Förlåt för det också. Men, vet du vad? Det finns sådana här rastplatser, stora lastbilsrastplatser där de liksom stannar och sover på nätterna. I typ så, kanske utanför Bremen, så stannar man till där på natten, äter en macka, snackar med någon tjej kanske som går runt där. Och sen så sover
man. Känns ju också som en mordplats.
Jättemycket. Ja. Men det är ändå ganska många bilar där ofta liksom, som står på rad. Och så kryper man väl upp i sin lilla säng man har där bakom som också verkar så mysigt att vara i. Men då finns det då kriminella. Som vill råna de här lastbilschaufförerna på grejer. Och det de gör är att de liksom, det är också, jag vet inte om det är samma sorts förgiftning, men de liksom, det är någon jävla gas de liksom då på något sätt pumpar in i lastbilarna. Så att de här chaufförerna alltså rakt av dör. Alltså det här var då ett case jag läste om för kanske 5 år sedan. Jag säger inte att det här pågår varenda dag. Men jag blev så chockad av det. Och det kändes så obehagligt att liksom ligga där och sova i godan ro. Och sen så kom någon, tar in den här läskiga gasen. Och varför kan det inte bara vara en gas som gör att man typ däckar och sover. Det är så aggressivt att det liksom ska vara att man
det är rakt över död. Ja.
Så efter det har jag liksom lagt lastbilsplanerna på hyllan till 100%. Nu vill jag att alla som lyssnar på Sveriges Radio som heter Gun-Britt lyssnar extra noga.
Åh, mammas kompis hette det och hon kallades för Gumpan.
Är det sant? Okej, men då får du liksom be henne lyssna i efterhand eller bara liksom förmedla informationen vidare.
Ja.
En grej som är, jag tror till och med, det fanns liksom någon nyhetssajt som till och med hade en sån liten, lite, vad heter det, flik som bara hette, vet du, så här sport, nöje, dutt. Och de hade typ så äldrebedrägerier, eller vad det heter.
Alltså, blev du norsk nu?
Ja, men jag är norsk.
Äldre.
Jag är norsk.
Ja,
men du vet hur det är.
Bedrägerier för gamla.
Ja,
eller, det kanske heter så.
Grejen som är typ att man kan ringa någon som är typ över 75 kanske och säga, kan du ta fram ditt bankgiro? De bara, absolut. Den typen av brott som är liksom, det finns hur många, det är jättehemskt, jättemånga äldre blir lurade på olika sätt. Och nu har då, det här läser jag på SVTs nyhetssajt, när polisen utredde en serie bedrägerier mot äldre så hittade de ett tydligt mönster. Och det var att majoriteten av offren hette just Gun-Britt med olika liksom, varianter på stavning. Det här var då i södra Sverige, Skåne, Småland och Halland. Och det är så jävla intressant tycker jag hur de kommer fram till exempel det här. Vi kör på Gun-Britt. Det är ju ett vanligt namn bland äldre. Men liksom, det är lite samma som du vet när man läser att...
Alltså för då har tjuvarna... Då är tjuvarna, de har varit så här, vad är ett vanligt namn bland äldre? Så
yes.
Och så kollar vi telefonkatalogen.
Nej men typ, de har väl liksom
eller
gjort...
Eller går in på Hitta då.
Och de har väl forskat innan, tänker jag mig, på vad som liksom är smart. Det är väl som de här Nigeria-breven, att de liksom så dåligt skrivna. Både liksom stavning, grammatik och sånt. Och det har jag förstått är som ett första litet... den första liksom, det är som att rensa bort alla som är normalbegåvade. Alltså jag vill inte vara elak nu mot de som gått på såna, men jag menar, de är dåligt skrivna med flit för att om någon tror att det här är sant, trots att det är formulerat på det här sättet, så kommer vi förmodligen kunna lura personen på pengar också.
Och du tänker att de tänker likadant då med Gun-Britt?
Nej, jag tänker bara att det är samma researchgäng som suttit och kommit fram till de här olika sakerna. Samma sak som man läser om, du vet, någon har trott att den har chattat med Kalle Moreus och fört över 100 000 kronor till honom. Då är det så här, varför just Kalle Moreus? Det är
liksom... För att han har ett speciellt, en speciell fanbase då?
Förmodligen.
Okay.
Jag hade velat vara med på ett spånmöte.
Då är det ju verkligen... Ja, man skulle verkligen vilja vara med på ett tjuvspånmöte.
Eller hur?
P3, Sveriges Radio.